På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Vi hälsar er varmt välkomna till avsnitt 181 av HIF-podden. Och det är sommarlov, inte för oss på HD. Jo, vissa har sommarlov på HD också, som Erik Persson. Men inte Sebastian Rönnström och inte Marian Svab och inte jag, Mattias Hjelm. Spelarna i HIF har det. Tränarna kanske inte har det, men spelarna har det. Och vi vet hur det har gått för HIF efter 12 omgångar. Näst sist i tabellen, 10 inspelade poäng, och av de där 10 så kom 3 i den senaste matchen, den sista innan uppehållet mot Eskilstuna i söndags på bortaplan. Och oj, en sån viktig 3 poängare, grabbar.
Ja, det kan man lugnt konstatera. Lek med tanken där att det blivit 0 poäng, då hade det ju sett betydligt mörkare ut i tabellen. Nu är det ju trots allt bara en poäng upp till kvalplats. Visserligen fortfarande 4 upp till säker mark. Men det lever ju på ett helt annat sätt. Nu fick HIF ändå den där lilla skjutsen de behövde inför det här uppehållet. Man är ju faktiskt obesegrat i de 4 senaste matcherna. Även om 3 av dem är oavgjorda, så en viss höjning sett till resultaten har det ju trots allt blivit på senare tid här. Så man startar ju ändå om serien med ett någorlunda mer gynnsamt läge än vad det hade kunnat vara. Så en extremt viktig 3 poängar.
Ja, framförallt så kan man ju också säga att det börjar om man ska ta läget där det är nu, så är det trots allt fortfarande så att vi får prata räddningsplankor. Och där är ju Skövde givet att de kommer och åker. Liksom det, jag kan inte tänka mig annat än att de åker ut. Och sen så efter AFC-matchen här, HIF-AFC, AFC var riktigt dåligt. Och där tror jag också ett lag som HIF ska ha bakom sig. Och sen framför man har sett att Örebro har gått kräftgång. Det känns inte stabilt riktigt där. Och sånt. Så att jag är inne på Sebes linje inför hösten. Om man kan plocka sina poäng här och där. Så ska HIF kunna klättra upp på säker mark och ha i alla fall 4 lag bakom sig. Det tycker jag, det tycker jag Stuart Baxters fotboll. Den är inte sprudlande på något sätt. Och det finns ju en hel del övrigt att önska vad det gäller offensiven. Men det har stabiliserats. De är svårslagna, HIF. Får kanske in lite nytt blod här i höst. Så det ska man ska kunna klättra i tabellen. Det tycker jag. Sen ska jag nog inte gå längre än så och tro liksom att det blir att de vinner på löpande band här. Och kanske till och med närma sig någonting större. Vi håller där med att jag tror att HIF klättrar tillräckligt för att kunna säkra sig på ett kontrakt. Det är de signalerna jag ser just nu i alla fall.
Nu har det gått ett antal dagar sedan den här sista matchen innan uppehållet spelades i söndags. Så egentligen så ska vi kanske inte uppehålla oss så mycket just vid den matchen, för vi har en massa annat på vår lunchmeny, fast det inte är lunch då, där vi ska plocka ut lite sammanfattningar av hela våren, framförallt då vad gäller HIF, men kanske blicka lite också över hela Superettan, vilka som har gjort det bättre än förväntan, sämre än förväntan, vad som har varit bra, vad som inte har varit bra. Ja, ni vet, alla såna där vårens bästa, sämsta, flop, top, hiphop.
Ja, kör igång, Hjelmen.
Ja, men inte riktigt än. Nej, jag vill bara fastna på någon kommentar du sa där, apropå räddningsplankor och Eskilstuna, hur fruktansvärt dåligt det laget var. jag tänkte på det när jag såg matchen att, alltså är det här, nej snarare jag tänkte på det efter matchen, men är det här någon slags prototyp för Eskilstunas kvalitet? Tar sig inte HIF förbi Eskilstuna under hösten, ja men då ska man inte spela i Superettan, för det var verkligen
miserabelt lag.
Ja, faktiskt. Och de är ju då som sagt en poäng före HIF nu i tabellen då. Men ändå totalt sett bara 10 poäng på 12 omgångar för HIF. Och den poängskörden är ju väldigt skral av 36 möjliga.
Ja, nej, det är ju ingen nyhet att det har varit en otroligt tuff vårsäsong för HIF där. Väldigt lite har funkat. Man såg ju de här varningssignalerna tidigt på försäsongen att det fanns väldigt mycket att jobba med. Man fick inte det att sitta i tid inför seriestarten. Fick den här mardrömsinledningen på säsongen med 4 raka förluster. Det blev oundvikligt och jag tycker det var rätt att man sparkade tränarna och sportchefen Andreas Granqvist. Sen har det tagit tid och kommer fortsätta ta tid även med Stuart Baxter. Men som Marian var inne på, det har ändå blivit bättre. Det finns ändå någonting mer stabilt att stå på. Så sammantaget så det sminkar ju inte över allt som är i klubben. Alltså det HIF har fortfarande enorma problem att lösa både på kort och på lång sikt. Men nu har man ändå någonting att bygga vidare på. Nu får man några veckor här. Man har väl någon träningsmatch och så, men innan det är dags för att kliva in i hetluften igen, och det blir ju verkligen en nyckelperiod här för HIF att försöka sätta sitt spel på ett bättre sätt och få en jag tror inte det blir jättestora omkastningar i truppen, men på något sätt kan man väl önska att justeras så att den blir lite bättre balanserad än vad den är för tillfället. Så rimligtvis borde HIF stå bättre rustat inför omstarten här än vad man stod inför premiären i början av april.
Ja, det beror på också lite grann med det här skadeläget, hur det är med de här spelarna som har spelat en match och varit skadade 3, spelat någon och sen gått. Alltså det har ju varit, och då har vi ju en hel del spelare där som kan, om de är hela, kan bidra här med Willem Löper då. Väldigt hackig som Rogne lagkapten, ordinarie lagkaptenen. Vi har Rasmus Jönsson här, Lars Langren. En som har kommit tillbaka nu som har lyft här nu, det är ju Somar Al-Majedja. Så det har varit en bra injektion för HIF här på slutet, tycker jag. Det är in i hopp. Sen kommer Charlie Weber tillbaka här.
Dennis Olsson kanske finns som en.
Dennis Olsson kommer ju finnas till
att plocka fram.
Ja, precis. Alltså. Så det är en del skadade spelare här. Sen får man ju hoppas, alltså spelare som Rogne och Löp och sånt, det får inte bli så här hackigt i höst, för det skapar ju en viss osäkerhet ändå i truppen. Och som sagt, under normala omständigheter så ökar ju HIFs lagstyrka när de väl är tillbaka, de här namnen vi diskuterar här nu. Men då ska ju vara hela och friska.
Ja, och jag fortsätter att haka på dig eftersom jag tänkte nämna just Somar Al-Majed då, som fick spela då mot Eskilstuna och låg bakom inlägget till Amar Mohsin.
Ja, men han har gjort ett bra inhopp innan dess också. Mm. Som jag tycker det känns som att han är tillbaka på väg mot den nivån han höll innan han kom till HIF.
Och just Amar Mohsin som har haft det så otroligt jobbigt under hela våren, eller ja, inte fått det att stämma i alla fall, nickade in enda målet som gav den där 3 poängaren, och Amar Mohsin ryktas till Singapore, var det va?
Ja, det var ju sajten rekatochklart.com som gick ut med uppgifterna att HIF ska ha fått ett bud från Singapore av alla ställen på 1,5 miljon. Enligt Eskilstuna-kuriren så ska HF ha köpt Amamusin för 800 000, vilket innebär att man i så fall skulle liksom dubbla den summan, om detta nu stämmer. Det vet vi inte i dagsläget. Men det...
Skulle det stämma, jag säger sälj.
Det säger jag också, eftersom att HF själv har öppnat för att ta in en offensiv förstärkning, och att också liksom att det hänger ihop med att man behöver sälja spelare, kopplat också till att Amamusin har varit väldigt formsvag under våren. Det är klart att han har bevisat innan i Superettan att han kan göra många mål i den serien, så någonting finns där ju i grunden, men han har ju inte fått det att stämma. Så oavsett om han blir kvar eller inte, tror jag nu att HF söker efter något alternativ som ska kunna spela istället för honom, att det ska komma in en hetare forward helt enkelt. Och då kan man då gå liksom 700 000 plus på en försäljning av Amamusin. Då tycker jag man ska tacka och ta emot i det här läget. Det är i alla fall så jag resonerar.
Ja, får du in 1,5 miljon, några 100 000 på Kasper Videll om han nu sticker här till Excelsior i Holland som vi har skrivit om. Och sen är Benjamin Aqua också där du kan få en slant. Då är, och sen är det ju såklart liksom avbränningar i form av att externa den här, vad heter den här?
1907, bland annat där är även skulder till andra resursbanker och
liksom, som ska ha lite grann. Så finns det ändå pengar över, skulle jag tro, till att kunna hitta en hygglig forward. För som vi har sagt tidigare, det kommer att kosta HIF att ta in i det läget de befinner sig i tabellen och i hierarkin. Och det kostar ju mer än om säg att de hade legat i toppen av Superettan och hade velat förstärka med en forward. Då hade de fått ett pris. På kanske samma gubbe nu vill ju en forward som kommer till ett krislag ha betalt. Betydligt mer betalt. Så att, men det kan ju finna... HIF jobbar ju hårt för det, verkar det som att få in cash genom sälja framför allt.
Precis.
Och kanske avyttra också någon spelare. Det har ju ryktats om att Reinhold...
Där snackas det om att danske Lindby... Det var ju snack om det redan i vintras. Det bekräftade han ju då några månader efter att det ryktet lagt sig. Så bekräftade han att de hade varit intresserade. Så, ja,
det är en slant till, liten slant till inför honom, men framförallt alltså, så är det ju, vi snackar om 4 spelare där man frigör även lön. Så att, och då jag tycker man ändå som sagt var klädd där kom Kasper Videll, han var, tycker jag ändå liksom hållit en bra nivå under våren här, och men där kommer ju Charlie Weber hem. Man har Emil Hellman, han blandar och ger lite grann, men visst, får han förtroende så kanske han fixar detta i höst. Om Rogne kommer tillbaka. Vi har väl en del unga där som kan spela mittbackar, va? Vad heter han?
Ja, William Westerlund. Han har ju blivit inbytt som ytterback
ja.
Men,
högerbacken har vi där, Filip Rehn, där är ju hålls nu permanent i och med Benjamin Aqua försvinner nu när Summa har steppat upp. Rasmus Jönsson kommer tillbaka. Jag tycker ändå HIF har liksom, truppen kanske blir mindre om 3-4 spelare försvinner och bara en kommer in. Men det tycker jag inte jag gör någonting. För truppen är fortfarande rätt så stor till numerären.
Jag är ju lite, eller som jag var inne på förra avsnittet där, att risken man gör om man säljer Videll och Aqua är att man tappar 2 av truppens bästa spelare. Håller Rogne, absolut.
Och Aqua har verkligen varit så bra.
Nej, men det är ändå en spelare som har en X-faktor som ändå är en av de bättre spelarna. Jag tycker inte där finns, alltså den spelartypen med fart och teknik, den spelartypen finns inte i HIFs trupp. Så jag tycker det är ett högt spel om man säljer dem. Men så gör man så med Aqua, tycker jag att man bör leta efter en offensiv mittfältare också. Medan då Videll, det hänger ju väldigt mycket ihop med Rognes skadestatus. För kan man spela med Rogne och Charlie Weber i resten av året, då håller ju den backlinjen. Det är inga konstigheter. Men om inte Rogne finns där, då finns det ju ett problem för HIF att ta tag i. Så det är inte utan risk man i så fall säljer Videll och Aqua. Jag tycker den risken är betydligt mindre om man släpper Amamussin, eftersom man dels har sagt att man kikar på offensiva förstärkningar, och eftersom att han inte heller har varit i slag under våren.
Ska vi göra så nu att vi listar lite olika saker?
Nu, det är alltid roligt med listor.
Ja, det är alltid roligt med listor och lista, men det blir ganska rappt när man gör det, kanske. Säsongens hittills då, vårsäsongens utropstecken, vad säger ni?
Kalle Joelsson, säger jag.
Jag
har ett annat utropstecken.
Kalle Joelsson, utan Kalle Joelsson så hade inte HIF haft 10 poäng i dagsläget.
Nej, jag håller med. Han har ju varit den i särklass bästa spelaren. Jag tycker nog bara där är två spelare som jag kan säga får godkänt efter HIFs 12 matcher. Det är Kalle Joelsson och Kasper Videll, som ändå har spelat upp sig den senaste tiden. De två är godkända, resten är nog fan i mig underkända. Alltså.
Då undrar jag, vilket utropstecken har jag, tror ni? Om det inte är Kalle Joelsson.
Ja, men är det Kasper Videll då?
Nej, det är inte heller.
Nej. Simon Bengtsson.
Nej, jag säger den 12:e spelaren.
Ja.
Publiken.
Bra val.
Alltså 5871 om jag har läst i hemmasnittet. Ja, det kanske med historiska mått mätt inte är någon supersiffra för HIF. Men med tanke på hur det har sett ut och att dessa troget, jag var inne på det förra veckan också med en hyllning till dem, men att stödet har funnits där ändå, även om det såklart var väldigt turbulent i samband med det som hände innan Andreas Granqvist, så att han fick sparken och så med banderollen där och att det var upprört, men när man ser till själva stöttningen efter det sen, så jag sätter det som utropstecken.
Ja, jag håller med. Det har varit imponerande tryck i de flesta matcherna, och den här trogna skaran som är där i ur och skur åker land och rike runt, trots att det många gånger är en misär på planen. De förtjänar brunn.
Och de kommer vara betydelsefulla även i höst givetvis, när HIF står inför de här utmaningarna de gör nu, trots allt med vi pratar här ungefär som att ja, läget är ljusare, det håller fullständigt med om, men det är fortfarande rätt så allvarligt, det får vi inte glömma, för att givetvis så letar ju även andra lag där förstärkningar. Sen vet vi inte hur det blir till exempel med ett sånt lag som Östersund, för nu ska de ha in 8 miljoner klubben.
Årets minst oväntade nyhet, att elitlicensen är i fara i Östersund.
Ja. Och så går de ut och så är det 8-10 miljoner, alltid runt 10 miljoner som saknas. Men hur som haver, så tycker jag absolut publiken kommer att bli jätte, HIF-supportarna kommer att bli viktiga även i höst. Det är, vad är det, 18, 54 poäng kvar att spela om. Vi ska väl först sikta upp på att de tar de där 20, i alla fall en tredjedel av dem som man kan börja prata om att säkra kontraktet.
Precis, då kastar vi oss över det mer tråkiga då. Vårens besvikelse.
Ja, men jag tycker nog det är svårt att inte landa i Adam Hellborg och Fredrik Holst nyförvärv med mångårig allsvensk erfarenhet som var tänkt att kunna vara en stomme i det här laget. Några spelare att lita sig mot. De ska absolut inte få skit för allt, för det har varit många som har varit minst lika dåliga, men just kopplat till att det ändå var två spelare med en viss status på den här nivån som kom in, och med den erfarenhet de har, så det är två spelare som definitivt hade behövt prestera bättre. Men ja, man kan ju välja egentligen vem som helst i truppen, för där är inte många spelare som har kommit upp i den nivån man förväntar sig, men just de två känns väl lite extra med tanke på deras bakgrund.
Framförallt så har de liksom till deras meriter har de underpresterat Jag är också inne lite grann på att jag, där måste man ju kunna få ut mer av de här två spelarna. Jag glömde bort lite Fredrik Holst där i sammanhanget, alltså, men Hellborg tycker jag. Men det handlar också om vem kanske han har bredvid sig. Det såg ju trots allt, nu, som sagt, AFC var inte speciellt bra, men Hellborg såg ändå skapliga ut i den sista matchen innan uppehållet här, men det kan ju bero på för att han hade Zuma bredvid sig och att man inte har fått ordning på det. Jag tycker det är det. Liksom, jag tror det ändå liksom att även om man gjorde mål nu så är man Amar Muhsin, att det skulle komma mer från honom. Men det är också hur man har använt honom. Har man använt honom på ett rätt sätt? Ja, inte alla gånger, men han ska ju vara där han var vid målet. Alltså, men oftast när han är och liksom, hamnar han för långt ifrån målet så är han rätt så useless i sammanhanget, en sån spelare. Så att jag, där tycker jag liksom ändå, men jag fastnar nog för, jag hade förväntat mig mer av Adam Hellborg och Fredrik Holst.
Känner mig lite som den här katten bland hermelinen nu, eller The Black Swan kanske. Eftersom jag inte tar dem heller. Ni går ju i samma koppel ni två så här långt. Så jag slänger in en annan spelare här. Och sen också en kollektiv sak. Jag säger Thomas Rogne. Tycker jag är en jättebesvikelse så här långt. Visst, han kan inte rå för om han är skadad. Men som det lät då vid något tillfälle så hade han gått på för tidigt. Som i någon intervju som jag gjorde. Och då blir man ju också lite så här att, men vänta nu, om du är skadebenägen och så går du på för tidigt, sånt kan ju såklart hända och så slår man upp en skada. Men har man en sån spetsspelare så, nej, en sån måste vara mer hel. Jag tycker det är en besvikelse, Thomas Rogne. Oavsett var felet ligger och hur mycket otur det är i det hela. Skitsamma, han har inte spelat så mycket. En besvikelse, det är den ena. Det andra, såklart anfallsspelet. Det går inte att komma runt för mig, det har varit jättedåligt.
Ja, nej, det anfallsspelet går ju inte att säga något annat om. Thomas Rogne, ja, mer svårt att veta vad som är, som du säger, liksom vems felet är och så, men det är ju klart att det är en sån spelare som HIF antagligen hade tänkt att lita sig mot. Enorm erfarenhet och väldigt hög kvalitet. Men det har ju, han har ju missat över hälften av matcherna, såklart skada och så. Men det är ju en spelare som hade behövt vara tillgänglig och spela på en hög nivå i det här laget.
Och då har vi inte ens nämnt Willem Löper också som...
Nej, det har vi inte gjort, men jag tycker Rogne är en större besvikelse faktiskt än Löper, även om Löper också har varit skadad. För Rogne är lagkapten och Rogne är den som definitivt ska vara hela grundfundamentet att bygga HIF-huset på. Riktigt det fundamentet är inte Löper, även om han är en viktig spelare i laget. Så därför så faller större besvikelse för mig på Rogne än på Löper.
Men mönstret är ju att de mest etablerade spelarna, om man ska summera det vi är här nu, har underpresterat. Det är de som är mest erfarenhet, flest matcher för bältet på högsta nivå. De har ju inte kommit upp i den standarden som man förväntade. Om det sen beror på en massa olika saker som att de har värvats in bara för sina namn och liksom inte hittat rätt plats för det utifrån det den fotbollen de är vana vid att spela. Sånt. Ja, det där kan vi ju diskutera tills kronan går hem. Ju. Men,
det kan ta tid.
Att det är lite liksom att det har varit en av akilleshälarna för hela HSV-säsong, det här med att de rutinerade spelare antingen inte var tillgängliga eller inte kommit upp nivå. Ja, men det är ju klart, det är också, det hänger ihop då med den skrala poängskörden, tycker jag. Det är ju inte spelare som Simon Bengtsson som har gjort det jättebra och de här andra unga, Lukas Kjellnäs som kom in, Al-Hamavi och de här, de går ju inte liksom att peka på, för de är precis i början av sina seniorkarriärer och där får vi vänta lite grann med innan man utvärderar dem. Alltså, men de här spelarna vi nämner just här, de har ju haft redan är en lång karriär bakom sig på hög nivå. Så där tycker jag man kan begära mycket mer i samtliga fall.
Vi går över till något positivt igen. Ja, kanske svårt att plocka fram den bästa insatsen, för de har inte varit så många. Eller så är det väldigt enkelt, det kanske bara finns någon. Så vad blir det? Om det är individuellt eller om det är kollektivt?
Ska man ta det liksom en match? Ja, det är svårt, men samtidigt, alltså bara två segrar. Jag tycker ju att mot Gais, det var ju inte liksom en övertygande prestation av HIF, men jag tycker ändå att det var, ja, men något slags styrkebesked ändå. Även om den spelmässiga prestationen inte var på topp, så var det ju där och då ett väldigt stort steg framåt jämfört med de miserabla matcherna som hade varit innan. Man hamnade i ett underläge tidigt men lyckades komma på fötter igen. Det hade varit lätt att sjunka ännu djupare ner i den där gropen. Men nu, där tog man sig upp och så vände man och vann, och det blev, ja, men starka scener på slutsignalen med väldigt mycket förlöst energi tillsammans med publiken. Den kvällen där är väl ändå den mest positiva under den här säsongen, att man, ja, men man klarar de mentala proven i den matchen och stod pall i en extremt pressad situation. Så, ja, jag tycker den, ja, det är egentligen mitt enda alternativ på just den punkten.
Jag väljer mellan två halvlekar, ja, faktiskt.
Då är andra halvlek mot Gais med, eller?
Nej, jo, det skulle kunna vara. Men det var den matchen jag är med lite, Sebbe. Den var ganska, den hade kunnat gå precis hur som helst egentligen, den matchen. Så bra var Gais. Men jag tycker ändå att HF, spelmässigt, om vi nu ska ta det spelmässiga, så tycker jag det andra halvlek mot Jönköping på Olympia. Där tycker jag ändå liksom att
där håller jag med dig.
Där var jag, trodde jag faktiskt att det var ungefär så HF skulle ta sig en superettan. Hade man gjort det från början, så tror jag också utfallet hade sett lite annorlunda. Även, ska vi säga, sista halvtimmen mot Sundsvall borta tyckte jag var bra, och avslutningen där. Men det är som ni hör, jag tycker inte HF har fått ihop en 90-minutare över linje. Även nu AFC, man kan inte begära, men man kan bara vinna matchen. Men där var det också, från början hade AFC fått in 1-0 där på det här stolpskottet och så hade det kanske sett annorlunda ut. Men jag tycker, om jag ska plocka ut någonting, så är det andra halvlek mot Jönköping, spelmässigt, där HF faktiskt ser homogent ut, och där man faktiskt, om man tar den gamla klyschan, inte ser ut som ett bottenlag. Utan spelmässigt det hänger ihop, passningsspelet, man skapar målchanser, man trycker tillbaka Jönköping, men så mitt i alltihop, givetvis i andra halvlek, så tappar man en fast situation, och det har också varit
vårens mest återkommande tema.
Ja, men jag väljer Jönköping, andra halvlek av Jönköping.
Nej, jag säger inte mot någon av er den här gången. Vi går vidare, helt enkelt. Vårens plattmatch, har du funnit någon sån?
Där är det extrem konkurrens. Jag tycker väl att, ja, men jag landar väl också lite i jag tycker ju att många gånger att fotboll är liksom mycket mer än det som sker just på planen under 90 minuter. Det är svårt för mig att inte tänka på Västerås-matchen. Det var en rakt igenom fruktansvärd prestation av HIF. Samtidigt som allt det här med liksom banderollerna om Granens avgång. Det var när publiken lämnade läktaren i andra halvlek. Det var liksom, det kändes som att där och då var HIF verkligen på botten. Så långt nere som de kändes där och då. Det är sällan man ser, så den eftermiddagen där, lördags eftermiddagen mot Västerås, det är nog den tyngsta stunden den här säsongen.
Jag har inte varit på plats på alla matcher, men jag var på plats uppe i Borlänge på Domnarvsvallen. Det var inte bra där uppe. Och jag minns Rasmus Jönsson efteråt, hur han bara konstaterar att, ja, men det är inte bara det att det är ett steg som är fel. Alltså, vi är så långt ifrån att skapa chanser och göra något bra. Alltså, hela hans sammanfattning där uppe när jag står och pratar med honom, och egentligen hela laget, där det fanns någon slags...
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så hon, han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så hon sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Bara våt filt över alltihopa. Man hade kunnat tänkt, här stormar de av ilska och sparkas under bussar och allt som finns i dess väg. Men det var bara, är det så dåligt. Det är så dåligt alltihopa. Så allt. Så jag får nog kasta in Brage-matchen där.
För mig är det ganska... Alltså, jag var på god väg att börja skära mig i handlederna med min akkrediteringsbricka. Alltså.
Förlåt att jag skrattar, men vilken absurd bild.
HF Skövde 0-0. Det var hemskt. Det var rakt igenom hemskt match. Jag kan inte hitta någonting som var varken intressant fotbollsmässigt och så. Den matchen, det var ju som sagt, det Erik inte gillar, det är ordet jumbofinal.
Ja.
Men
ja, alltså jag kan ju hålla med.
Utsikten förlorade de hemma, men då var det ju mer att utsikten var bra och faktiskt ja. Så spelade ut HF
grejen med matchen Skövde. Mot Skövde är att jag tycker inte att det var HFs sämsta prestation. Jo. För det har varit ännu värre i vissa matcher, men sammantaget både HF och Skövde, alltså jag vet inte om jag någonsin har sett en sämre liksom,
på denna
sammanlagd
nivån.
Fotbollsmatch på Olympia. Nej. Innan så pass dålig var den matchen. Sen så, som sagt, så var det inte HIFs sämsta prestation. Men liksom kombinerat med att de mötte ett lika värdelöst Skövde så var det en katastrofal fotbollsmatch.
Nej, Skövde var faktiskt chansmässigt bättre.
Ja, men de var ju lika dåliga i spelet. Det var, som jag sa där efteråt, en dålig match mellan två dåliga lag. Det var ingenting som var bra i den matchen.
Någonting mer som ni ville lyfta fram kategoriskt så där under våren? Någon spelare som ni vill nämna någonting kring eller någonting i matcher? Sena mål som har fallit också varit ett tema?
Ja, det har varit alltså... Det har blivit lite konstigt också, för samtidigt som vi pratade om, tror jag var förra veckan, det här med expected points och sånt, att vi reagerade lite på att HF förväntades ha tagit fler poäng än vad de faktiskt har gjort. Det har ju varit lite oväntade scenförändringar i vissa matcher. Jag tänker Örebro borta, Sundsvall borta, även J Södra borta, alltså, då har det varit under Baxter där man faktiskt har lite från ingenstans faktiskt vaknat till liv i andra halvlek och räddat poäng i de tre matcherna.
J Södra hemma menar du, va?
Ja, J Södra hemma. Så det har också kommit lite så oväntat. Lite sådana nypa sig i armen upplevelser som har kommit att... Där HF länge har varit väldigt svagt i en match och sen rätt vad det är så oj, här kunde detta också hända som man inte såg framför sig.
Jag hakar på det resonemanget vad det gäller den här ojämna alltså perioderna i matcherna där när HF är risigt så är man riktigt risig. Alltså att man, det finns liksom ingen botten. Jag tänker på derbyt mot Landskrona borta där faktiskt HF kommer ut till en sån här match. Och agerar på ett sätt där de blir översköljda av BoIS i princip i början. Sen får man 1-0. Och där har man en väldigt bra period, kan göra 2-0 också. Så. Och man tror ändå, nu är man inne i matchen. Har 1-0 in till pausen. Kanske inte förtjänt alla gånger, men det, jo, men jag tycker ändå det är helt okej. Okay. Sen kommer man ut i andra halvlek och så går man då ner sig igen. Och det har varit ett genomgående för mig i tema. Att man, just det här, som jag sa innan, alltså få ihop de här 90 minuterna, så kanske de här poängen, det är jättebra att de är obesegrade i 4 raka matcher, men då kanske de behöver mer än kryss hädanefter. Och kan man då jämna ut de här kurvan så att det inte går upp och ner så här i matcherna, så tror jag liksom att de här 3 poängarna kanske tickar in på ett annat sätt. Eller de här kryssen, kanske vissa av de här kryssen blir 3 pinnar istället.
Seriemässigt då? Utropstecken, floppar, superettan, bästa spelare.
Jag vill veta vem du tycker är superettans bästa spelare.
Vad tror ni?
Kan det vara Julius Lindberg i Gais?
Det är rätt.
Du får jag utveckla här varför du tycker att han är så fantastisk.
Ja, men dels är det en poängspelare och sen är det dels också en underhållande spelare att titta på. Det händer så mycket kring honom och han har kvaliteter som är för bra för superettan, tycker jag. Både tekniskt och hela den här kombinationen med hans skicklighet i det han gör. Förmågan att kunna kombinera sig fram också med andra. Nej, men han har mycket fotboll i sig, den killen. Typ så.
Ja. Ska man sen titta superettan i stort, så är det ju omöjligt att inte fastna vid Utsikten, såklart. Toppar serien 6 poäng ner till kvalplatsen. 9 poäng ner till fjärdeplatsen. Alltså det ser ut som att Utsikten liksom stormar mot Allsvenskan. Lilla Utsikten som inte ens får spela på sin egen arena och ja, är en jätteliten klubb i det här sammanhanget. Det är ju det, alltså ser man deras lag på pappret, så är det ett bra superettanlag. Det är ju inte det att det är ett risigt spelarmaterial, men just sett till vilken klubb det är och vilka förutsättningar, så är det ju otroligt anmärkningsvärt att de är på god väg att gå upp.
Kiken, va? Sägs det i folkmun.
Det kanske det gör.
Jag tyckte Paulin, en kollega, sa Kiken, och han är väl från Göteborgsområdet. Jag för mig det. Så jag tänkte, det där ska jag snappa upp. Jag ska bara kalla honom för Kiken också.
Kiken, nu kör vi på det efter.
767 åskådare i snitt.
Där. Ja, det är ju det som är lite deppigt, såklart. Att det inte finns ett större intresse och så ju. Jag tror ju inte att de allsvenska lagen jublar över att få upp Utsikten, om det nu skulle bli så. Men det är ju klart att de ska ha en stor fjäder i hatten för det de har presterat här under våren. Sen är det ju en annan skräll, Jönköping Södra, som ju är 4 då, närmast jagande efter Gais där på kvalplatsen. Det är ju en klubb som det har varit väldigt turbulent kring, inte minst med ekonomin. Det har också varit stor ruljans och hit och dit med spelare. Att de har fått ihop det så här bra och är med i toppen, det trodde jag inte. Utan jag tänkte ju att det skulle vara en rejäl nedflyttningskandidat. Så de har ju verkligen förvånat rejält. Och flopp är ju, det är ju klart det är HIF såklart som är den största floppen. Jag trodde även att Örebro skulle göra det bättre. Det har ju varit ett Örebro som också likt HIF haft det tufft de senaste åren. Ramlade ur Allsvenskan av 2 säsonger sedan. Men jag trodde ändå att det här skulle bli lite mer ett stabilitetsår för Örebro. Så har det inte blivit. Och de ligger också i farozonen i bottenstriden.
Jag hakar på det med Jönköping, för de har ju dessutom 2 stycken spelare som har haft en fantastisk vår på 12 matcher, alltså den här Abdullah och Robin Bok.
Gamla HIF-aren.
Precis, de har gjort 15 mål ihop. Och det är därför Jönköping till stora delar ligger där man gör. För man släpper in en del mål också ju. Men 15 mål från 2 spelare, det är... Någonstans har de ju liksom det hänger väl på deras tränare också såklart, liksom på den fotboll de spelar. Men de har ju verkligen fått ut mycket av sitt spelarmaterial, det måste man säga. Och sen tycker jag ändå, ja, ni har ju nämnt, de ska nämna någonting faktiskt det andra. Jag tror det definitivt kanske att Landskrona Boys också skulle få ut mer av sitt material. Det har väl också...
Men ligger inte, ju sex poäng från kval. Det är väl rimligt så sett, men jag trodde också att de kanske skulle ta några poäng till.
Precis, och sen... Men alltså det är ju, jag kan tycka också ett lag som jag väntade mig mycket mer av, det är ju Öster ju också. Som har åkt på ett par märkliga plumpar. De var ju ändå tippade som att vinna serien av de
flesta.
Men det
känns ju som att Öster alltid är.
Ja, det
de
kanske toppa, det är.
Eller de senaste åren, det känns som att men de ska gå upp och så slutar de tre eller fyra.
Ja,
det känns
precis. Lite, alltså. Men... som sagt, det kommer ju, grejen är ju den också att det kommer ju hända en hel del. Östersund är kanske också en positiv överraskning. Där trodde jag också att det skulle mattan skulle rycka, eller falluckan skulle öppnas under det laget i detta året, eftersom de hade tufft i fjol redan. Men de har ju ändå plockat så att de ligger, vad har de?
16 poäng. 16 ligger poäng i mitten.
Örgryte trodde man också lite mer om, kanske.
Trelleborg definitivt, tror jag. De har ju repat sig lite efter den tuffa starten de fick, men det är också ett lag jag trodde skulle vara med uppe i den absoluta toppen.
Finns ju många lag som vi pratar om här där det finns förbättringspotential i höst, onekligen.
Men vad tror ni då när det blir höst och det ska avgöras senare? Vilka lag kommer att vara, kommer utsikten vara kvar där uppe? Kommer Öster och kanske ha en av de där två platserna som alla trodde på förhand? Eller?
Måste man svara på de här frågorna?
Ja, men det är ju, vi gör ju det här för våra lyssnare. De vill ju veta hur saker och ting ska sluta på förhand så att de inte behöver fundera så mycket. Nej, men vad tror ni? Eller ni tror ingenting?
Jo, men alltså, tittar man då, alltså det, man kommer inte runt, även om Utsikten kanske känner sig nöjda. De har ju redan spelat hem kontraktet efter 12 omgångar. Och det var kanske deras målsättning i året. Nu kan de sänka axlarna. Antingen, det är ingen som bryr sig om de skulle förlora 18 raka matcher här nu och dippa i tabellen. Eftersom de knappt har folk på matcherna. Men det gör ju också att de kan spela på ett väldigt avslag jämfört med HIF då, som hela har, spelarna ska hantera ett yttre tryck, säga vad man vill, men det är en stor klubb i Superettan som har haft en bedrövlig vårsäsong sett i tabelläget också. Det är ett annat tryck här i Helsingborg än vad det är där uppe. Så kan Utsikten hålla? Ja, men alltså, det brukar ju heta att, vad brukar det säga, att de kan de ta 30 poäng? Kan de vinna 10 matcher till av det? Varannan match? Ja, det kan de mycket väl göra. Och då är de där. Då har de en av två platserna, det tror jag. Västerås tycker jag har sett stabilt.
Ja, det är, alltså, vi har inte nämnt Västerås innan. Det är väl ändå kanske seriens... Är det inte seriens mest positiva överraskning? Ja, Utsikten då förstås.
Inte större än Utsikten.
Nej, men är det sant? Men efter Utsikten, är det inte de två största positiva överraskningarna
som
ligger i
topp? Jag trodde på Västerås men före serierna, så de gick väl rätt så bra på försäsongen också.
De har ju alltid haft, eller i flera år, haft en lite sån dark horse-stämpel på sig.
Duktig tränare, väldigt taktiskt duktig, Kalle Karlsson. Får ut mycket av det här laget också. Man ska ju veta det, att de sålde ju, de blev av med sina...
Ja, sin skyttekung, Viktor Granat till Halmstad, ja. Som ju slog målrekord i Superettan förra säsongen. Så.
Men väldigt gediget, kanske inte liksom spelar på ett lika flärdfullt sätt som Utsikten och de här lagen, men är väldigt svårslaget, like, bra organiserat lag. Alltså, de tror jag kommer vara med ända in i slutet. Jönköping, med risk för att äta upp detta, tror jag faktiskt inte, tror jag kan dippa.
Jag fortsätter ju faktiskt att tro på Geist. De hade ju hade en dipp som de verkar ha kommit ur de sista matcherna innan uppehållet. Vi får ju se om...
Ja, de förlorar ju derbyt mot Örgryte.
Men jag tror ändå, och jag ska ändå säga utåt till er, som jag har pratat ibland om Geist, och det verkar som att jag är någon stor grönsvart makrill-lover här alltså. Och det kanske jag är i och för sig, men jag har ingen koppling till Göteborg och jag har ingen koppling till det laget, så att jag har liksom inte det som något hjärtelag så att vi bara klargör det, utan jag tittar mer på vad jag sett, att jag tycker att de har en underhållande, för mig underhållande fotboll med spännande ingredienser och kan spela varierat och det händer saker. Så jag tror att det är längden ändå kommer att leda till att, jag har ju tippat de som ska vinna serien, men går de inte förbi utsikten så tror jag väl i alla fall att de slutar tvåa. Så det är väl den möjliga tillbakagången jag gör i mina utfästelser. Men jag tror att de faktiskt kommer att hålla sig kvar där uppe.
Tänk en allsvenska utan IFK Göteborg, men med guys och utsikten. Det hade varit konstigt.
Det är ju det som är, det är det som är lite stökigt för HIF också. Att man inte är med liksom och hugger på de här översta platserna riktigt. Alltså, om det värsta inträffar att, nu tror jag inte både AIK och Göteborg trillar ner. Men det räcker att något av de lagen trillar ner, så har man tillräckliga muskler för att nästa år liksom ligga med i toppen av Superettan. Så därför är det ju lite synd att HIF tyvärr, trots att man har repat sig mer eller mindre, har slängt bort vårsäsongen här. Hade man bara haft i alla fall säg 5-6 pinnar till, ja men då hade man ju varit med. Nu är det väl, visst man kan tycka att 13 poäng upp till kval och 14 till en direktplats, att det är, ja men det är väl ändå görbart om man kommer på rulla här med några segrar och så. Ja, men du ska förbi väldigt många lag också. Det är ju det. Så det är därför jag säger att det handlar först och främst, och det tror jag att man fixar liksom, att ta sig förbi de fyra nödvändiga lagen man måste.
Ja, nu tror jag också att förutsättningarna är, jag var ju väldigt kategorisk i förra veckan och sa att förlorar de mot, jag var i och för sig väldigt kategorisk och sa att Öster skulle, eller Gävle skulle inte vinna mot Öster.
Det fick du äta upp.
Det har jag ätit upp. Och det smakar ju inte så bra. Alltså de här tre poängen mot Eskilstuna, det hade de inte grejat det, utan haft en förlust där mot Eskilstuna, då tror jag faktiskt inte de hade grejat det. Men nu tror jag, nu är förutsättningarna annorlunda.
Ja, och där även för mig. Där har du ju då liksom Stuart Baxters intåg och han skapar ändå ett lugn och en...
Ja, hur ska man göra med Stuart Baxter? Hur ska man göra med tränarfrågan? Hur gör man med sportchefsfrågan? Och hur ska man få
måste bedöma, men det är lätt att säga att fortsätt med Stuart Baxter nästa säsong också. Nu har han ju varit ganska tydlig med att han tar detta resten av säsongen. Och det är möjligt att hans tränargärning upphör där redan. Att han sätter punkt för det här, fixar kontraktet med HIF och sen sätter punkt. Ska HIF satsa på Stuart Baxter i längden? För då snackar vi ändå liksom att jag ser två, tre år framför mig och inte bara ett år i taget. Även om Stuart Baxter, trots det är inte åldern jag syftar på heller liksom, utan det är hungern och vilken väg HIF vill gå på lång sikt. Man får ändå förmoda att HIF sonderar tränarmarknaden. Om vilken väg de sen väljer, det vet vi inte. Eller vilken organisation man ska ha nästa år. Om man ska ha en sportchef överhuvudtaget, så kanske det är lämpligt att man anställer den sportchefen innan man tar in en tränare. Kan jag tycka, om man ska följa en viss logisk ordning. Eller så struntar man i det och väljer managerspåret. Struntar i sportchef för ta in en scout. Så det vet vi inte. Men jag tycker liksom att man ska... Stuart Baxter, vill han vara här fyra år till? Eller hur nu HIF tänker? Ja, men då landar jag. Men jag är ju inte så säker på att... som sagt, jag har ju sagt det här med att jag vill kanske ha in en tydligare... Ja, personligen, om jag hade fått välja, är det en tränare som kommer in och som kan utveckla då unga spelare. För där har ju HIF fortfarande en akademi som fungerar. Vi har ju en del spelare nu som är i seniortruppen, där man inte bara kan utveckla det så att de kan spelmässigt bidra, utan även kan stärka ekonomin på sikt. En sån tydlig tränare skulle jag vilja ha in. Jag har inget namn idag.
Patrik Ingelsten.
Ja, jag har förespråkat honom innan också, va?
Sen är det minnestränare.
Ja, sen är det frågan liksom. Jag trodde han skulle redan vara klar i år. Men han valde att stanna kvar i Eskilsminne. Vi vet inte hur. Men det är ett bra namn, det tycker jag. Men i alla fall den profilen är jag ute efter. Att man mer kan utveckla de unga spelarna. Så att det inte blir... Och så gärna att man förstärker scoutingen. Lägger pengar där.
Jag håller med helt... Med tanke på hur denna säsongen har blivit, jag tänkte att detta kanske skulle kunna bli det där mellanåret där HIF hamnar någonstans i mitten av Superettan. Det kan vara lite lugn och ro. Det har vi ju insett för länge sedan att så kommer det inte att bli. Därför kanske nästa år får bli mellanåret istället, där man helt enkelt... bygger långsamt och med en ny tränare utan att sätta kravet på den nya tränaren att viska upp i allsvenskan, utan sätt ett grundspel, sätt en identitet, bygg på de här unga spelarna och så inom...
Du tror inte kanske Stuart ett, Baxter är det namnet som kanske ska vara?
Nej, jag har svårt att säga att Baxter själv också liksom ser sig i HIF i 3-4 år framåt, för det är det precis, som planen det måste vara för HIF, att det ska vara en tränare på lång sikt. Och då ser jag gärna att man plockar något utifrån som inte har haft någonting med klubben att göra tidigare. Och att man försöker bygga nytt från grunden. Det är så pass mycket som har gått snett de senaste åren att det behövs rejäla omtag på alla håll och kanter i föreningen, och då så redan man ut kontraktet här så kan man börja från noll nästa säsong.
Tålamod är väl kanske inte klubbar i HIFs storleks signum.
Ja, men man är ju illa tvungna att inse det denna gången. Det är klart att det alltid kommer att finnas ett tryck, ett visst favoritskap på HIF, men nu är man i en situation, och den situationen kommer man att behöva lösa här och nu, att helt enkelt stanna kvar i Superettan, för det är fortfarande liksom en överhängande risk. Det är bara att titta på tabellen såklart, men kan man reda ut det så får man nog se detta som en rejäl jäkla varningsklocka att så här illa kan det faktiskt gå, och då får man nog faktiskt inse från alla håll och kanter att vi är långt, långt, långt ifrån att ha i allsvenskan att göra för tillfället. Så då får man acceptera faktum och jobba därefter.
Men hur länge kan man vänta då med att hitta tränarlösningen, oavsett om det är Stuart Baxter som fortsätter eller det kommer in någon utifrån, och även då sportchefen, att sätta en sån organisation... En sportchef som leder det arbetet, eller om man har någon manager, eller om man ska fortsätta med någon större grupp, sportgrupp, och hur det nu än kommer att se ut. Jag tänker inför nästa säsong. Ja, för någon gång ska ju trupperna börja byggas också.
Ja, men det kan man ju ändå vänta. Alltså det är viktigare att det tar tid och blir rätt än att det blir förhastat.
Det blir fel.
Ja, exakt. Det är ju liksom, det är ju inte nödvändigt här och nu och ha en tränare på plats. Det kan man vänta
säkert till omstarten.
Ja, såklart. Nej, men alltså det kan man ju vänta några månader till på. Alltså, det viktigaste är ju och den rollfördelningen behöver man ju få klarhet i tidigare då än vem som ska bli tränare. Alltså, hur ska vi ha upplägget? Ska vi ha en sportchef? Nej, ska vi ha en chefscout? Alltså så här. Det måste ju vara på plats ja, någon gång under den kanske tidigare hösten. Och sen därefter måste man ju börja rekrytera.
Om man ska inte försöka en gång till med Roar Hansen, som ju blev avpoliterad för ett antal år sedan, men som ändå har gjort mycket bra ifrån sig och som finns i närområdet.
En mycket kompetent fotbollsperson, men jag tror man behöver något annat i detta läget.
Vi går över till damerna. För damerna fortsätter att bjuda på segrar. Vann faktiskt derbyt då mot Västra Karup. Jag tror att jag säger rätt, va? Även om jag är Amen. Norrifrån. 4-1 vann HIF med mot Västra Karup. Och i nästa match har man en ny, ett nytt derby mot Hittarp den gången. Man hänger sig kvar uppe i toppen, 27 poäng. Före Zenit, också 27 poäng. Och sen kommer tredje laget Kviding på 22, tror jag det är. 5 poäng bakom. Så det ser ju allt mer ut som ett tvålags race.
Ja, och man har ju faktiskt haft ett tredje derby också, spelades under onsdagen i DM-kvartsfinalen mot Eskilsminne, som ju huserar en division högre upp i seriesystemet. Det blev förlust med 2-1, HIF tog ledningen, men Eskils vände och vann inför rekordpublik i damlagssammanhang på Olympia, 758 personer.
Vi kan också säga innan jag släpper in Marian i detta, för jag vet att du har tänkt lite kring detta med HIF och HIFs damverksamhet. Så Tilda Jonhag har gjort 7 mål enligt statistiken, enligt förbundet. Jag vet inte om man kan lita 100% med de här uppgifterna. Det ska man egentligen kolla med HIF själv som verkligen har koll på det. Men om vi utgår från det tills vidare i alla fall, så har hon gjort 7 mål. Och leder skytteligan gör Zenits Sandra Mannerstråle på 13 mål. Så det är en bit upp till skytteliga toppen om nu de här siffrorna är helt korrekta. Nu, Marian, ska du få hoppa in i...
Jag började fundera lite grann i samband med den här DM-matchen mot Eskilsminne, eftersom vi har ju varit inne på redan när HIF startade sitt damlag att man kommer att springa igenom åtminstone de här divisionerna 4, 3 och 2. Och sen så har jag ju hela tiden trott att första platån, där man kanske lite stagnerar lite utvecklingen, är ju då nästa säsong med Division 1. Och sen kommer då, vad heter den? Elitettan. Och sen är det Allsvenskan. Och snart, alltså efter den här säsongen, så kommer ju klubben få ta ställning till där man kanske behöver skruva upp lite satsningen. Och tänk om då damlaget kliver upp på samma nivå som herrarna, så små, att HIFs herrlag är kvar i Superettan. Det är ju inte otänkbart liksom, att de är där samtidigt.
Ja, och än är ju inte nedflyttningshotet till ettan undanröjt heller.
Nej, det är det inte. Det är faktiskt sant. Det
så kan att ju de kan ju komma på samma nivå tidigare än så, om det vill sig illa utifrån det här perspektivet då.
Men redan nu så ser vi då liksom till exempel om vi börjar med damallsvenskan, så har vi de här stora klubbarna som spänner musklerna där redan. Liksom, vi har ju Rosengård, nu utgår jag bara från ekonomierna som förbundet gjorde, gör ju sån här ekonomisk analys av klubbarnas de olika klubbarnas liksom ekonomi. Och där då, detta är från 2021 om man går in och tittar då på förbundets hemsida, så då omsatte till exempel Rosengård mest 30 miljoner. Och det kanske inte HIF ska jämföra sig med direkt, och då snackar vi om 2021 års siffror. Nu har ju Hammarby cupsegrarna fått vind i segeln, satsar, Häcken har vi. Vi har MFF som ligger numera steget ovanför HIF, som har ju en uttalad att de ska vara med och slåss uppe i toppen. Vi har IFK Göteborg som också ligger på ESG-serie, de här storklubbarna.
De ligger tvåa där efter Malmö.
Ja, och det intressanta är då liksom att HIF ska omfördela den här ekonomiska kakan. Om man då ser dessutom att damerna här i HIF, men där finns ju ändå en potential att de kan inte dra till sig en ny sorts publik och så, va. HIF kommer hamna, de har i dagsläget, tror jag väl, omsätter de runt 50-60 miljoner. Säg 60 miljoner då. Hur mycket av den kakan är HIF, om man ligger kvar på den här nivån, beredda att omfördela till damsatsning? Jag har en siffra där som är ganska... Vi har elitettan då också, som de hade analys av ekonomiska och klubbarnas ekonomi 2021. Jumbon i damallsvenskan nu, IFK Kalmar, som inte har vunnit en match, de omsatte 2021 i elitettan 7 miljoner. Där är, alltså, det vi snackar då, lilla Vittsjö omsätter också kring kanske 10 miljoner. Har HIF möjlighet och lust att ta ett kanske ett ganska precis, ja, men nu satsar vi, jag förstår att det inte kan komma jämnt. Men ska du satsa och etablera det allsvenska? Jag tror att den dagen kanske HIF har steget upp så småningom, eller till och med elitettan, då snackar vi en lågbudgetsatsning på kanske 15 miljoner. Är man beredda att avdela så stor bit av kakan av klubbens omsättning till en damsatsning på den nivån?
Menar man allvar så måste man göra det.
Ja, absolut.
Jämställdhetsperspektivet, jämställdhetsperspektivet.
Men det är intressant nu när det
allt
inte är...
det som händer också inom fotbollen på damsidan. Att inte, att inte omfördela, det skulle ju vara att verkligen göra självmål. Mm.
Men det blir, jag tycker det är spännande. Det är en spännande period nu när man går över från den här amatörismen i division 4, 3 och till viss del också i division 2. För sen måste du börja putta in lite mer pengar i en damsatsning. Definitivt som HF pratar om, alltså verkligheten säger att den utvecklingen springer också iväg när då MFF kommer upp, kanske Göteborg. Alltså då snackar
och vi har redan nu den här säsongen som finns i IFK Norrköping i damallsvenskan.
Absolut, som är då beredda. Vi har då som sagt var Hammarby som då också vann kuppen nu här.
Och där jag tror som att, då har varit med länge och som är starka på både här och
Rosengård damsidan. Fortfarande som en liksom. Och där då, vi pratar om kontrakt, spelarkontrakt som kostar på en helt annan nivå än vad de gör idag. Det kan bli det är en intressant fråga tycker jag, en utveckling som vi kommer att se kanske redan nästa år där HIF kanske behöver värva på en helt annan nivå om man vill springa eller vara med och slåss som en plats i elitettan. Som sagt var, 2021 omsatte IFK Kalmar som ligger sist nu i damallsvenskan 7 miljoner. Klubben omsätter antagligen betydligt mer idag. Jag har inte de siffrorna såklart. Ja. Men detta är, det är siffrorna som vi har nu. Det är från 2021.
Det är jättespännande att följa den här. Dels laget givetvis resa med resultaten och uppåt i systemet, men också det du tar upp nu, Marian. Hur kommer det att påverka föreningens fördelning av resurser?
Jättespännande hur man resonerar med en sån som ordförande och Fredrik, som jag tycker ändå är liksom att han är öppen, han är alltså ganska modern i sin framtoning och så, och ser då givetvis potentialen på damsidan. Säger att de då ligger kvar i superettan med herrlaget och är kanske ändå liksom är med och slåss i mitten. Oj, vi kanske behöver en förstärkare i sommarfönstret med en offensiv mittfältare till herrlaget. Eller vänta nu här, damlaget är på väg uppåt i damallsvenskan. Hur fördelar vi den här? Ska vi lägga då miljonerna på där eller där?
Ja, och med tanke på hur att det finns ju någon slags total summa som HIF omsätter år för år. Och det där ska ju då någonstans täcka verksamheterna. Och då är det ju kanske knepiga situationer framöver. När man då kanske, hur ska publiken, vad säger supporterna? Vad tycker, nu är det inte de som bestämmer, men ändå. De är vana historiskt att ha sitt herrlag uppe i topp och slåss om de ädlaste medaljerna. Vara med och sikta på Europaspel. Men nu är förutsättningarna annorlunda om man har börjat bygga den här damverksamheten. Och det kanske kommer en dag där man står, vänta nu, den här pengapåsen har vi. Var ska vi satsa?
Det kommer en dag när landslagsmålvakten Sechira Musovic, helsingborgare, återvänder från England, Chelsea. Och man kan ju förstå, liksom, hon kommer ju inte hem och spelar för att det är jätteroligt. Hon vill ju ha liksom en avtalsenlig lön, vad hon är värd faktiskt när hon kommer hem. Och är HIF beredda att öppna plånboken för henne då för att få en målvakt som faktiskt kan betyda att man då kan åstadkomma rätt mycket liksom sportsligt? Alternativt kommer Malmö in då kanske till exempel eftersom hon då är... Det är spännande att se alltså hur HIF resonerar i det läget. Och det kommer ju bli ännu mer aktuellt om de nu går upp kanske, som det ser ut, kanske redan i höst. Jätteintressant och spännande hur man vill göra med sin damsatsning.
Verkligen. Och alldeles oavsett så kommer Helsingborgs Dagblad att vara med och bevaka den här resan på alla plan. Då så. Där tycker jag att vi konstaterar att vi är i mål. Det är en...
Får vi gå på sommarlov nu?
Ja, det beror på. Det beror på. Det får ni fråga chefer Rot om ni får. Och när ni får. Men omstarten är då alltså hemma mot Östersund den 10 juli.
För herrarna då, ska tilläggas.
För herrarna, ja. Precis. För att damerna är ju fortfarande igång. Sebbe, han kommer att välja någonting helt annat. Han kommer att gå på ett avdankat gammalt pojkband någonstans, tror jag, på Sofiero.
Ska vi inte snacka skit om Gyllene Taylor
och lukta på blommor? Medan Marianne, du kommer att vara still going strong och vara på Olympia.
Jajamän, jag kör på till slutet av juli, så jag kommer jättegärna vara, jag jättegärna, om jag får lov att vara på Olympia, så går jag dit.
Jag
och sen
med
så
Rot.
Finns det ju träningsmatcher också för HIF här nu i sommar som vi ska bevaka.
Precis. Vi tackar er som har följt oss en dryg timme här i veckans avsnitt av HIF-podden, och jag ska säga det nu att vi har ju som ambition att ha ett avsnitt varje vecka under den aktiva fotbollssäsongen. Men så pågår ju den aktiva fotbollssäsongen när vår aktiva semestersäsong är igång på HD. Så det är inte alltid så lätt att koordinera våra röster.
Det är faktiskt obegripligt att man tar det här uppehållet på en månad nu. Med tanke på att planerna är kanon.
Ja, jo.
Alltså en månad uppehåll i Superettan, kom igen.
Ja, och i,
men det handlar väl mycket om liksom, lagstadgade semestrar och liknande. Inte bara för spelare och tränare, utan för mycket av den personalen som verkar i klubbar.
Är det så hårt reglerat att man måste ta en månads uppehåll?
Nej, jag vet inte exakt hur pass hårt reglerat det är, men det hänger väl mycket ihop med det, kan jag tänka mig.
Men synd är det i alla fall. Allt är som grönast och det är härliga tider och sommar och vi har gått och väntat på sol och gräs och bad och fotboll. Men hur som helst, det jag skulle säga var att vi försöker ju ha det här kontinuerligt, men det kan hända att någon vecka att vi liksom inte får ihop det, och då får vi väl be om ursäkt den här och nu för det, att det inte kommer. Men ni får hålla er uppdaterade och vi gör vad vi kan, men vi vågar inte lova varje vecka från nu och under några veckor framåt, så ni vet. Tack än en gång för er uppmärksamhet.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.